Och som varje fredag ska vi nu göra en sammanfattning över den gångna veckans viktigaste nyheter. Och vi börjar med att se på Pontifex Franciscus möte med det gudsvigda livet på kyndelsmässodagen för en vecka sedan.
Vid kyndelsmässodagens firande av Herrens frambärande i templet, som också sammanfaller med världsdagen för det gudsvigda livet, förnyade påven Franciscus inbjudan till gudsvigda att möta Jesus. Påven talade om att kallelsen är utan om och men och att ta efter Jesus som han är, fattig, kysk och lydig. Så när det världsliga livet försöker att köpa sig fram och följer nöjen och jagets vilja är det gudsvigda livet att lämna rikedomar. Och påven utgick från den gamle Symeon som tar Jesus i famn och sa att ordensmän och kvinnor ska göra samma sak. För att det gör gott att hålla honom inte bara i huvudet och hjärtat utan även i våra händer och i allt vi gör. I bönen, i arbetet, vid bordet, i telefon, i skolan, med fattiga, överallt. Han talade om att de gudsvigda ska gå motströms i världen. Eftersom det världsliga livet lätt skyr fattigdomen, kyskheten och lydnaden. Och påven avslutade att de gudsvigda är kyrkans eviga soluppgång. Gud ger de gudsvigdas ögon ljus och deras steg kraft.
På söndagen sen så uppmanade påven Franciscus under sin Angelus-reflektion till att be och fasta för freden i världen fredagen den 23 februari, alltså om ett par veckor. Vi offrar detta för freden, särskilt för människorna i Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan, sa påven då. Och han hänvisade i sin reflektion även till Markus evangeliet, som han sa belyser förhållandet mellan Jesu mirakulösa helanden och trons uppvaknande. Påven betonade alltså att läkningen av kroppen syftar till läkningen av hjärtat. När du är befriad från ondskans grepp genom Jesu ingripande, om man har återfått sin styrka, så måste man sätta den i Herrens tjänst. Så under söndagens Angelus uppmanade påven Franciscus alltså till att be och fasta för freden i världen fredagen den 23 februari. På måndag morgonen sen tog påven Franciscus emot Turkiets president Erdogan i det apostoliska palatset i Vatikanen. Det var en privat audiens och som alltid vid statsbesök så följde det privata samtalet med påven ett samtal med Heliga stolens statssekreterare kardinal Pietro Parolin och med Monsignor Gallagher som är sekreterare för förbindelser med stater. Pressmeddelandena i dessa sammanhang är fåordiga, men vi läser att samtalen var hjärtliga och att man talade om situationen i landet, den katolska kyrkans villkor i Turkiet, åtagandet att välkomna de många flyktingarna och de utmaningar som är knutna till detta. Bara några timmar innan den turkiske presidenten Erdogan besökte påven Franciscus på måndagsmorgonen och samma dag som han firade 12-årsminnet av mordet på den italienske fader Andrea Santoro som ägde rum i Sankta Maria kyrkan i den turkiska staden Trabzon den 5 februari 2002 i Turkiet, så utfördes ett bombattentat just mot denna kyrka. Naturligtvis är man rädd i det lilla kristna samfundet i Trabzon. De ständiga angreppen har anmälts till polisen, säger Monsignor Bizzetti, som är apostolisk vikarie i Anatolien. Men jag känner inte till några speciella initiativ som har vidtagits för att råda bot på denna oroande situation. På tisdagen presenterades påven Franciscus fastebudskap för år 2018. Fastans 40 dagar före påsk inleds nu på onsdag den 14 februari och i sitt fastebudskap uppmanar påven Franciscus oss till att se om våra hjärtan hotas av de lögner som gör oss till slavar under njutning, pengar, droger, engångsrelationer, de sociala mediernas virtuella verklighet och så vidare. Och för att läka den kvävda kärlekens köld är kyrkans botmedel under fastan bön, almosor och fasta, skriver påven. Påven frågar, vilka är de falska profeterna idag? Några, skriver han, är som förtrollande ormar som utnyttjar mänskliga känslor för att förslava människor och föra dem dit de vill ha dem. De lockar män och kvinnor med stundens nöje och njutning som misstas för lycka eller med en illusion om pengar, vilket gör dem till slavar under vinning eller torftiga intressen. Andra falska profeter är bedragare, skrev påven, som erbjuder värdelösa saker, berövar människan på det som är mest värdefullt, värdighet, frihet och förmågan att älska. Det är fåfängans bedragare som sänds ut av djävulen, som är lögnens fader. De lockar unga människor med falska botemedel som droger, engångsförhållanden eller snabba men oärliga vinster. Eller illusionen av ett helt virtuellt liv där illusionerna verkar enklare och snabbare för att sedan visa sig vara dramatiskt meningslösa. Påvens botemedel är alltså kyrkans botemedel. Bön, allmosor och fasta. Låt oss i bönen upptäcka lögnerna i våra hjärtan, skriver påven, så att vi inte bedrar oss själva. Allmosorna frigör oss från girighet och bör bli till en sann livsstil för alla. Och slutligen att fasta. Detta avväpnar oss och får oss att växa, att vakna upp och bli medvetna om Gud och vår nästa. Att fasta väcker lusten att lyda Gud, den enda som kan tillfredsställa vår hunger, skriver påven. Och i slutet av sitt långa budskap uppmanar han till 24 timmar med Herren som äger rum mellan fredagen den 9 och lördagen den 10 mars. Där katolska kyrkor i alla världens stift är öppna för tillbedjan och bikt. Och påven Franciscus uppmanar de troende till att delta i detta initiativ. För då kommer påskens ljus verkligen driva ut mörkret. Och våra hjärtan kan åter börja brinna med tro, hopp och kärlek.
Och vid den allmänna audiensen talade påven vidare om den heliga mässan. Han sa sammanfattningsvis att i vår katekes om eukaristin vänder vi oss till kulmen av ordets liturgi i evangeliet och i predikan. Evangeliet belyser det som föregår Kristi mysterium. Och Guds levande och frälsande ord talar till oss i församlingen och väntar på vårt gensvar. Denna dialog mellan Herren och hans folk fortsätter i predikan. Predikan för oss djupare in i gemenskapen med Kristi mysterium. Predikan ställer krav på både den som predikar och församlingen. Båda måste tänka över hur Guds ord ska tillämpas i våra liv här och nu. Sen talade påven om vikten av att själva läsa evangeliet och tänka över det för att på det sättet ännu mer uppskatta skönheten och rikedomen i varje söndagsmässas läsningar. Påven tillade att längden på en predikan inte bör överskrida 10 minuter. Efter trosundervisningen vid den allmänna audiensen så sände påven Franciscus ut 2 appeller. Först och främst den inför världsdagen för bön och reflektion mot människohandel som firades den 8 februari då den heliga Josefin Bakita firas. Temat i år är migration utan människohandel, ja till frihet, nej till människohandel. Påven sa de kriminella organisationerna som handlar med människor använder dessa migrationsvägar för att gömma sina offer bland migranter och flyktingar. Därför bad påven alla medborgare och institutioner att gå samman för att förhindra handeln och garantera skydd och hjälp till offer. Han bad oss om att tillsammans med honom be till Herren om att omvända handlarnas hjärtan och ge dem som lider av detta skamliga onda hoppet att återfå friheten. Påvens andra appell gällde de olympiska vinterspelen i Pyeongchang. Påven talade om att den traditionella olympiska freden i år är särskilt viktig. Han sa att det ger ett hopp om en värld där man löser konflikter då de koreanska länderna går samman under samma flagga och tävlar som ett enda lag. Det handlar om att man löser konflikter fredligt genom dialog och ömsesidig respekt, som också sporten lär oss att göra. Påven avslutade: må denna olympiad bli en stor fest av vänskap och sport. Må Gud välsigna och vaka över er. Med tanke på jordbävningarna i Taiwan så sände påven Franciscus sina kondolenser för jordbävningsoffren. Han uttryckte i sitt meddelande sin solidaritet med alla de som har drabbats av jordbävningarna i Taiwan under dessa dagar och försäkrar sina böner för dem som har förlorat sina liv och för dem som har skadats. Påven ber även för hela Taiwans folks styrka och fred. Påven Franciscus har ju ett Twitterkonto och han sände ut ett tweet i samband med Safer Internet Day, en dag för säkrare internet. Han skrev i tweetet: "Vi är alla kallade att engagera oss i att skydda minderåriga i den digitala världen. Safer Internet Day har instiftats av EU och även förra året på samma världsdag sände påven ut en vädjan i ett tweet för att se till att internet även för minderåriga är en säker plats, rik på mänsklighet, ett nät som inte fängslar in utan hjälper till att växa." Påven skriver alltså detta med tanke på UNICEFs senaste beräkningar att det varje dag går ut 175 000 barn på internet för första gången och att var tredje användare av internet i världen är ett barn. Påven har tidigare talat om detta och han talar om att man måste hjälpa familjer och lärare att utföra sin tjänst och vara kreativa i uppfostran av de unga till ett passande internetanvändande. Så att man tillsammans ser över det som kan skada minderåriga på nätet. Påven har också sagt vid världsdagen för social kommunikation 2014 att det digitala nätet ska vara en plats som är rik på mänsklighet och inte ett nät av trådar utan av mänskliga personer. Och han har också betonat den moraliska dimensionen av medias neutralitet. Och understryker att ett personligt engagemang är själva roten till en kommunikatörs trovärdighet. Just därför kan det kristna vittnesbördet tack vare nätet nå fram till de existentiella utkanterna.
Under sin mässa i Sankta Martas kapell på torsdagsmorgonen igår uppmanade påven Franciscus till att vara vaksamma varje dag så att man inte hamnar långt ifrån Herren. Det påven talar om är risken som vi alla är utsatta för att våra hjärtan försvagas. För han påminner om det att syndare kan bli helgon men inte de korrupta. Och så förklarar han skillnaden genom att ta David och Salomo som exempel. Vi vet att David var en syndare, sa påven. Och ändå är David helig. Medan det sägs om Salomo som fick beröm av Herren för att söka visdom snarare än rikedomar. Att hans hjärta var vänt från Herren. Hur kan vi förklara detta? Det beror på att David, som visste att han hade syndat, alltid bad om förlåtelse. Medan Salomo, som blev berömd över hela världen, avlägsnade sig från Herren för att följa andra gudar. Och han bekände inte sina synder. Här är problemet med hjärtats svaghet. När hjärtat börjar försvagas är det inte som i syndens stund. När du begår en synd, då inser du det omedelbart. Det är klart och tydligt. Men hjärtats svaghet är en långsam resa som du glider in i steg för steg. Den stora kungen Salomon lät sig korrumperas. Det här gäller många kristna, avslutade påven, många av oss. Nej, jag har inte begått några allvarliga synder. Men hur är ditt hjärta? Är det starkt i tron? Är ditt hjärta troget, Herren? Eller driver det långsamt bort? Vad gör man då? Jo, sa påven, var vaksam, bevaka ditt hjärta. Se upp, var försiktig med vad som händer i ditt hjärta varje dag. Någon som är korrupt kan inte bli ett helgon, men en syndare kan det. Bevaka ditt hjärta hela tiden och njut av skönheten och glädjen i troheten. Det är alltså påven Franciscus på torsdagen under sin predikan i Sankta Martas kapell. Och nu lite blandade nyheter. Vi har fått en tråkig nyhet från Mexiko. Två präster dödades i ett bakhåll i den mexikanska staten Guerrero på måndagsmorgonen. De två prästerna färdades i en bil tillsammans med fyra andra personer. Under de sista 5 åren har 6 präster dödats i Guerrero. Och stiftet uppmanar präster och ordensmedlemmar att vara försiktiga då deras pastorala arbete försätter dem i fara. Stiftets biskop framhåller att de två dödade prästerna är en stor förlust för hela kyrkan. På tisdagen gav Vatikanstaten ut ett nytt frimärke tillägnat den salige fader Pino Pugliesi som mördades av maffian år 1993. Och på frimärket kan man se fader Pugliesi omgiven av barn i kvarteret Brancaccio i Palermo. Frimärket är ett sätt att minnas honom 25 år efter mordet på honom som ägde rum på hans 56-årsdag den 15 september 1993. Och det var också för 25 år sedan som påven Johannes Paulus II under sitt besök på Sicilien uppmanade maffian att omvända sig. Denna hans vädjan och mordet på fader Pugliesi är ett och samma budskap, att lagligheten börjar i hjärtat i vårt dagliga liv och genom att respektera reglerna. Det är små steg som gör det möjligt att motverka maffiamentaliteten, säger en av medlemmarna i saligförklaringsprocessen av fader Pugliesi. Och påven Franciscus tog häromdagen emot medlemmarna i det italienska rådet som är engagerat i kampen mot ocker, en annan kriminell verksamhet som är utbredd i Italien. Ocker är en svår synd, sa påven. Den dödar och kränker människans värdighet, främjar korruptionen och förhindrar det allmänna bästa. Och vidare framhöll påven att ocker även försvagar ett lands sociala och ekonomiska grundvalar. För inget land kan planera en verklig ekonomisk återhämtning om det har många fattiga personer, skuldsatta familjer, offer för allvarliga brott och så många korrupta personer. Det kommer en glädjande nyhet från Heliga landet. För år 2018 har börjat med en stor ökning av pilgrimsfärder till det Heliga landet. Spänningarna i Jerusalem har inte inverkat på vallfärderna som ständigt ökar. I januari begav sig 770 pilgrimsgrupper till Heliga landet, det vill säga sammanlagt 26 000 personer. Medan grupperna förra året var 629, året innan 390. Pilgrimsfärderna till det Heliga landet är till glädje för befolkningen. När den ekonomiska situationen är positiv arbetar människorna. Fundamentalismen och terrorismen, den slår rot där det råder fattigdom och ignorans. Det säger en diakon på det maronitiska patriarkatet i Jerusalem. Och FN har utlyst en månads humanitär vapenvila i Syrien för att kunna tillåta utdelningen av humanitär hjälp och evakueringen av de sårade och de sjuka och för att lindra civilbefolkningens lidande. Särskilt de kristna kvarteren som ligger i den gamla delen av Damaskus har drabbats och det registreras dödsoffer och skadade. Granater har träffat det syrisk-ortodoxa patriarkatet och strax innan hade ryska volontärer delat ut livsmedelspaket till invånarna i kvarteret. Ytterligare en nyhet från Heliga landet. Gaza är på branten av kollaps. Det är syster Bridget Tidje som nu leder Caritas Jerusalem som slår larm om den oroande situationen i Gaza, där hon i många år har varit engagerad i hjälpen till befolkningen. Befolkningen plågas av fattigdom och den ständiga krisen, säger hon. Situationen i Gaza har förvärrats de sista månaderna och framtidsutsikterna är inte positiva. Hon säger att detta beror på att biståndet till FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, har sjunkit på grund av USAs beslut att frysa tiotusentals miljoner dollar i bistånd. Caritas främsta verksamhet i Gaza gäller hälsovården, särskilt för barnen och de äldre. En viktig uppgift är att ägna sig åt barnen som är traumatiserade av kriget och i behov av vård. Ett tioårigt barn i Gaza har upplevt 3-4 krig, säger alltså syster Bridget Tidje som leder Caritas i Jerusalem. Den kaldeiske patriarken Mar Luis Rafael Saco har i dessa dagar varit i Rom och han har träffat på en Franciscus tillsammans med de kaldeiska biskoparna som är på ad limina besök. Patriarken Saco säger att han under dessa 5 år som patriark har levt med många problem och utmaningar. Först ankomsten av ISIS, sedan flykten av de kristna och nödvändigheten att hjälpa alla nödlidande med ett boende, mat, mediciner och skolor. Han säger att mötet som han och de kaldeiska biskoparna hade med påven den 5 februari kommer att leda till en förnyad entusiasm och kraft i den fortsatta missionen. Vi talade öppet och uppriktigt med påven och han lyssnade mycket uppmärksamt, säger patriarken. Jag betonade behovet av en större hjälp till de kristna i Orienten som ofta känner sig ensamma och övergivna och är i behov av stöd från kyrkan i Rom. För övrigt var den kaldeiska kyrkan den första kyrkan i Orienten som förenade sig med den romersk-katolska för 500 år sedan. Vi bad påven Franciscus att komma till Irak och han svarade att han är redo. Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Framför mikrofonen här på Vatikanradion har ni hört Charlotta Smeds och Katarina Agorelius. Och vi hörs igen om en vecka. Laudetur Jesus Christus.